Anholt lugnt, Hallands Vädare sydväst 5, Drogden sydväst 6, Falsterbo sydväst 5, Arkona sydväst 6, Skillinge väst 1. Hammerodde väst 6, Hanö sydväst 2, Ölands södra udde syd 2, Ölands norra udde och Härstena väst 2. Hoburg, Östergarnsholm och Fårösund sydväst 2, Landsort och Skarpe väst 2, Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm väst 4. Finska Ute sydväst 5, Nyhamn sydväst 6, Märket väst 6, Örskär sydväst 6, Eggrund väst 4, Kuggören väst 5. Brämö nordväst 6, Lunge väst 4, Skogsudde väst 3, Jennesklubb syd 4 och dålig sikt, Holmön sydväst 4. Byråklubb sydost 3, dålig sikt, Peter Rönnesjö sydost 1, dålig sikt, Rödkalle nordväst 1 och Dimma, Kemifyr ost 1 och slutligen Storön nordost 1 meter i sekunden. God morgon från SMHI.
God morgon, söndag morgon, klockan är 6 här i Ekot. I USA har president Donald Trump beordrat nationalgardet till Los Angeles på grund av demonstrationer där. Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, ger oss fler detaljer om vad som hänt.
Ja, det pågår demonstrationer i Los Angeles i protest mot migrationspolitiken, och de senaste dagarna så har migrationspolisen ICE gjort flera räder mot arbetsplatser bland annat för att gripa papperslösa migranter. Sammanlagt har över 100 personer gripits den senaste veckan, och det här har lett till oro, det har väckt starka känslor och protester som också har lett till våldsamheter i Paramount söder om Los Angeles. Det har varit sammandrabbningar mellan demonstranter och polis där polisen har använt tårgas och gummikulor bland annat. Och nu har president Trump alltså fattat beslut om att skicka nationalgardet, 2000 personer ur nationalgardet, till det här området. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Den här reservstyrkan brukar i vanliga fall sättas in vid naturkatastrofer eller stora olyckor, men nu används den alltså mot demonstranter.
Gina Lindberg i Washington. I Colombia sköts presidentkandidaten högerpolitiken Miguel Uribe Turbay i samband med ett evenemang i huvudstaden Bogotá. Hans tillstånd uppges vara kritiskt. En gärningsman har gripits. Nu är snart alla landets kärnkraftsreaktorer 40 år eller äldre. Men förberedelser pågår för att de ska kunna drivas i flera årtionden till. Bland annat i Forsmark, där Niklas Metzén är säkerhetschef.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år. Och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på, kan vi driva anläggningarna till 80 års drift på ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Är det givet att ni kommer att klara av att driva dem i 80 år?
Jag tror att det är möjligt.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Tanken på att reaktorerna ska klara 80 års drift har redan smugits in i planeringen på Forsmark.
Just nu så har vi liksom fört in den typen av avvägning att titta på 80 år, även fast vi inte har ett beslut då, så att vi försöker belysa det i våra beslutsunderlag.
Reporter Olof Winblad. En man har dömts för blåljussabotage sedan han ringt över 200 samtal till polisen, rapporterar P4 Sörmland. I samtalen ska mannen ha hotat flera polisanställda. Straffet blir skyddstillsyn. Vädret. Idag får stora delar av landet mycket moln och skurar, men på Öland, Gotland och i södra Norrland där blir det mest uppehåll och också en del sol. 12-20 grader i allmänhet, men något lägre temperatur i fjällen. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Välkommen till en ny dag med P1, kanalen som ger oss både kunskap, fördjupningar och perspektiv, bland annat i Godmorgon världen klockan 9. Magnus Victorin heter jag som är presentatör denna söndag den 8 juni, pingstdagen, och Eivor och Majvor har namnsdag. Och nu följer en återutsändning från lördagen, men frågeställningarna och ämnena är lika högaktuella idag.
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard är veckans gäst i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Intervjun spelas in den 4 juni. Välkomna att lyssna. Maria Malmer Stenegard, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så jättemycket.
Först om den humanitära krisen i Gaza och Israels krigföring där. Sen mitten av maj så har något hänt i regeringens linje här. Ni menar själva att ni skärpt tonen. Hur skulle du beskriva förändringen i den svenska synen på det som pågår i Gaza nu?
Ja, men till att börja med så är ju det vi ser och nås av varje kväll när vi slår på nyheterna. Det gör ju ont i magen och ser hur inte minst barn svälter. Och vi är väldigt frustrerade över att den israeliska regeringen inte har släppt in någon hjälp alls under 2 månader och att det som sen har kommit in är alldeles för lite i förhållande till de behov som finns, de enorma behoven. Och därför menar vi att vi måste sätta större press på den israeliska regeringen för att se till att de släpper in humanitär hjälp så att vi kan mildra lidandet.
Ja, och vad är då förändringen menar du i den svenska linjen?
Vi sätter ju press på en rad olika sätt nu. Dels har vi ju valt att kalla upp den israeliska ambassadören. Det är en tydlig markering. Vi har också valt att driva på för att sanktionslista extremistiska ministrar i den israeliska regeringen. Det innebär att vi ligger verkligen i framkant i EU. Och vi har också ställt oss bakom ett initiativ som innebär att man ser över det som kallas associationsavtalet mellan EU och Israel för att analysera då om de överhuvudtaget lever upp till kraven på mänskliga rättigheter.
Ja, vi ska komma till det. Allt den här, det du talar om, det var ju något som gradvis skedde under andra halvan av maj. Alltså finns det något specifikt, något uttalande, någon händelse, någonting annat som har lett fram till att ni ändrade hållning?
Nej, det är den samlade bilden. Vi såg ju med mycket stor oro på att man då inför den här blockaden mot humanitär hjälp till Gaza. Vi visste att det fanns ett visst förråd av förnödenheter men att det naturligtvis började sina. Och när det sen stod klart att det inte kom ett alternativt förslag på hur man skulle kunna få in humanitär hjälp i Gaza, ja, då bedömde vi att vi behövde höja tonläget och skärpa också vår retorik.
Så det fanns ingen vändpunkt?
Det är ingen enskild händelse utan det är den sammantagna bilden av det vi ser och där vi menar att vi har en skyldighet att också agera. Vi är ju en av de största givarna av humanitärt stöd till Gaza och regionen. Vi har dubblat vårt stöd jämfört med förra året, men är ju enormt frustrerade över att maten bokstavligt talat ruttnar vid grindarna.
Samtidigt Israels blockad av all humanitär hjälp, det är ju mat, mediciner, vatten, den inleddes ju redan i början av mars. Kriget har pågått i 19 månader och under tiden så har minst 18 000 barn dött i Gaza. Hundratusentals människor står nu på randen till svält. Det ni säger nu, varför har ni inte kunnat säga det tidigare?
Vi har ju genomgående hela tiden i våra kontakter med israeliska företrädare lyft hur viktigt det är att de tillåter humanitär hjälp att komma in. Vi ska också komma ihåg att dessförinnan så hade vi också en vapenvila som möjliggjorde helt annan tillgång till mat, vatten, mediciner. Sen såg vi att situationen förvärrades. Jag besökte själv både Israel och Palestina i slutet av mars. Jag åkte dit den 23 mars och jag hade då företrädare med hjälporganisationer på plats. Vi träffades på Västbanken, jag hade möten med den israeliska regeringen och då stod det som sagt klart att det fortfarande fanns ett visst förråd av förnödenheter men att detta såklart skulle då ta slut inom viss tid. Och då hade vi förhoppningar om att vi skulle se en lösning och den har vi inte sett. Och det skapar en enorm frustration hos oss men också naturligtvis runt om i världen.
Vilken är din bild nu av den israeliska regeringen och den politik de för mot palestinierna nu?
Jag ser mycket allvarligt, inte minst på de senaste uttalandena från Netanyahu om att man avser att ta kontroll över hela Gaza. Det här har vi också fördömt, för att en annektering av Gaza skulle strida mot den internationella rätten. En fördrivning av befolkningen strider också mot internationell rätt, och det är någonting som vi alltså fördömer.
Ja, samtidigt så har ju medlemmar av Israels regering sagt det öppet under lång tid. Det finns ju många exempel på det, att Israel bör erövra och ockupera Gaza. Varför föranledde det inte en reaktion då?
Dels så är det ju en sak när en enskild minister säger någonting, det är någonting annat när premiärministern säger det, för att då får man anse att det är den linje som regeringen företräder. Och det är därför vi också så tydligt har fördömt det här uttalandet. Men vi har också valt att gå vidare med att driva på för att man ska sanktionslista de här enskilda ministrarna som har de här extremistiska åsikterna. Och det är ett tydligt sätt att också sätta press på den israeliska regeringen.
Ni har ju inte namngivit dem, men är finansminister Smotrich och säkerhetsminister Ben Gvir bland dem?
Det är väl precis de individerna som vi främst tänker på.
Mm. FN och andra organisationer har ju varnat nu för en svältkatastrof i Gaza. Hela befolkningen, mer än 2 miljoner människor, hotas av svält, enligt FN. Om vi försöker klarlägga, vilken är din bild? Är det tydligt att människor utsätts för svält i Gaza?
Utifrån den bild som vi får från Gaza så tycker jag att det är väldigt tydligt, och det är därför vi också ser så oerhört allvarligt på detta. Det är svårt att beskriva lidandet, och därför har vi en skyldighet att agera. Det är också därför som vi är så stora givare, men det är också därför som vi använder vår röst i den egenskapen för att driva på. Men jag är lika frustrerad som många andra i Sverige, men också i Europa. Och jag hör en helt annan tongång nu i rådsmötena som jag sitter i, där det finns en helt annan frustration bland medlemsländerna.
Ja, vi ska återkomma till det. Men vad skulle du säga har orsakat svälten?
Det är ju att man från den israeliska regeringens sida inte tillåter humanitär hjälp att komma in. Och jag har svårt att se att det här skulle vara förenligt med den humanitära rätten.
Kan man säga att Israel använder svält som vapen i kriget?
Man får ju inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften. Och när man nu inte har något svar på hur humanitär hjälp ska komma in så att man ska kunna minska risken för svält, ja, då är det mycket svårt att se att det skulle vara förenligt med den internationella rätten.
Ja, om nu, alltså att använda svält i krigföring, det är ju ett krigsbrott. Enligt internationell
humanitärrätt. Ja.
Kan man säga att Israel begår ett krigsbrott när man blockerar människors tillgång på mat?
Det kan vara det. Och det är därför det är så viktigt att domstolarna också utreder det. Men mitt primära fokus nu är att säkerställa att humanitär hjälp faktiskt kommer in för att förhindra varje barn som svält.
Mm. Sverige har ju avbrutit stödet till UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. Det är den enda aktör som har infrastruktur för att faktiskt få ut nödhjälp till civila i Gaza. Enligt FN, Röda Korset, ett stort antal biståndsorganisationer och också den svenska biståndsmyndigheten SIDAs experter. Varför har ni valt att inte återuppta det här stödet?
Jag tror att skälen är ju välkända, och vi har ju pratat mycket om det här från regeringens sida. Det är en sammantagen bedömning där man från Knessets sida, alltså det israeliska parlamentets sida, fattade beslut om att förbjuda UNRWA att verka i landet. Vi har kritiserat det i olika konstellationer och uttalanden och också i FN, för att vi tycker att det är ett beslut som är felaktigt och som också förhindrar den humanitära hjälpen att komma in. Men vår skyldighet är ju att se till att de skattepengar som går till att mildra lidandet faktiskt också kommer fram. Och då gjorde vi bedömningen att det var lättare att nå fram via andra organisationer. Och när jag var på Västbanken och träffade företrädare för bland annat UNRWA, då berättade de att de den veckan i slutet av mars skulle ta ut sina sista internationella medarbetare, vilket betyder att de inte hade något internationellt ledarskap på plats överhuvudtaget, för att de till följd av Knessets beslut inte fick sina visum förlängda. Och det slår naturligtvis väldigt hårt mot deras möjlighet att verka.
Nej, men om vi tittar på det som faktiskt finns på plats i Gaza så stämmer det ju inte. UNRWA är ju verksamma just nu i Gaza. Det finns ju fortfarande 12 000 anställda ungefär.
Lokalanställda.
Ja, det är 10 000-tals människor som får hjälp av UNRWA just nu med enklare vård, mödravård. Det är skolor där människor söker skydd. Det finns vattenrening som ger kanske 500 000 människor rent vatten. Varför inte stödja detta?
Vi har ju varit en av de största givarna till UNRWA under väldigt många år. Vi har kritiserat beslutet från Israel, valt att kanalisera våra pengar till andra organisationer. Många av dem är ju viktiga FN-organ som också får in lastbilar i Gaza även om det är alldeles för få, till exempel World Food Program.
Ja, alltså också de organisationerna som ni då hellre ger till, de säger ju också att UNRWA är förutsättningen för att det här stödet då som Sverige ger till Gaza faktiskt ska nå fram till det civila, att det är liksom själva grunden och infrastrukturen. Stämmer inte det?
UNRWA står för en viktig infrastruktur och det är ju många givare till UNRWA även om det finns fler länder som har gjort samma bedömning som vi. Jag tycker att vi snarare ska fokusera i diskussionen på att Sverige är en av de största givarna av humanitärt bistånd till Gaza. Vi ger 100 miljoner i år till Gaza och regionen.
Jo, men
då
det
kan
är sant,
man välja att prata om det och den viktiga insats vi gör där. Eller fokuserar man på att vi inte ger stöd till en viss organisation.
Men frågan är ju här om hur stödet blir mest effektivt. Att det verkligen når de människor, civila i Gaza, som lider och behöver hjälp. Alltså biståndsmyndighetens SIDAs experter menar ju att UNRWA är den organisation som mest effektivt kan hjälpa människor. Varför lyssnar ni inte till den bedömningen?
Det här var ju inget lätt beslut för oss att fatta, men när vi fattade beslutet då stod Knesset inför just det här beslutet om att förbjuda UNRWA att verka. Det försvårar väsentligen för UNRWA, det försvårar också för den internationella delen av UNRWA att kunna vara på plats och kontrollera verksamheten i Gaza, som ju har visat sig inte vara helt oproblematisk. World Food Program berättar ju också om att de får in lastbilar med mat som kan distribueras till civilbefolkningen. Och det är ju inte oviktigt på något
sätt.
Nej,
men alltså du vet ju också att det är väldigt stor skillnad. Att UNRWA har ungefär 12 000 lokalanställda, de andra organisationerna du pratar om har kanske ett 100-tal lokalanställda. Det finns ett antal biståndsorganisationer som skrev i ett upprop här att det UNRWA, utan UNRWA riskerar hela det humanitära systemet i Gaza att falla. Var Läkare utan gränser och Rädda barnen. Hur ser du på den bedömningen?
Jag tycker att det är viktigt att se till vad Sverige faktiskt gör. Att vi som politiker har ett visst beslutsunderlag när vi fattar ett beslut. I det här fallet så stod vi inför faktum att Knesset fattade ett beslut om att förbjuda UNRWA att verka. Det har de facto också försvårat deras möjligheter att verka. Och vi har kritiserat det beslutet många gånger och mycket tydligt. Men här är vi alltså pragmatiska och gjort bedömningen att vi lättare kan få fram hjälp genom organisationer som faktiskt åtminstone till viss del tillåts att verka i Gaza.
Men vad bygger ni den bedömningen då på när expertmyndigheten inte tycker så, när FN inte tycker så, när de organisationer som ni ger bistånd, UNICEF, World Food Program inte heller tycker så att det är det mest effektiva? Vad bygger ni det på?
Jag tror att din beskrivning av SIDA-rapporten som jag också har läst mycket noga, men också de uttalanden som kommer från till exempel World Food Program är lite väl förenklad. Jag uppfattar att bilden både av rapporten och uttalanden från de organisationerna är lite mer nyanserad och där de faktiskt säger att de kan verka, men de lyfter fram UNRWAs väldigt viktiga roll. Nu har vi valt att kanalisera vårt mycket, mycket stora bistånd genom andra organisationer och jag står för det beslutet och jag tycker att det också är viktigt att vi faktiskt gör vad vi kan.
Kan du säga att den väg som Sverige har valt är det mest effektiva sättet att få ut hjälp till civila i Gaza?
Vår bedömning utifrån de förutsättningar som fanns när vi fattade beslutet var absolut det. Det är mycket, mycket svårt nu för någon hjälporganisation att verka i Gaza och det är vi väldigt frustrerade av och det är också därför som vi skärper kritiken.
Då återkommer ju till det här förbudet i Knesset, men samtidigt om man skulle stoppa allt stöd till alla biståndsorganisationer som en av parterna i en konflikt blockerat, då skulle det ju inte bli så mycket bistånd kvar. Det händer ju liksom titt som tätt. Alltså, hur kan Israels förbud mot UNRWA vara ett argument här?
Det är ju av rent praktiska skäl. Och det handlar ju om att vi ser till det lilla barn som svälter i Gaza. Och vi tänker, vad är vår största sannolikhet att få in hjälp till det barnet för att mildra lidandet? Ja, då har vi bedömt att det inte var särskilt sannolikt att det skulle kunna gå via UNRWA, utan det var större sannolikhet att vi skulle kunna nå fram via andra organisationer. Och jag menar, men det är ju fritt för var och en att ha synpunkter på det, naturligtvis. Men det är också därför som vi har valt att kritisera det beslut som Knesset har fattat. Mm. Men vi tänker framförallt på barnen.
Istället så kan vi just nu så distribueras ju en del mat och mediciner i Gaza av via en israelisk-amerikansk organisation som heter GHF, Gaza Humanitarian Foundation. Vilken är din syn på den verksamheten?
Just idag har de ingen verksamhet för att de har stoppat den just idag.
Ja, men de har haft det fram till nu.
Ja, och den har inte fungerat överhuvudtaget, och insatta bedömare har ju också gjort just bedömningen att det inte lever upp till den internationella humanitära rättens krav, och det är en bedömning som vi delar.
Hur agerar Sverige om Israel gör det man sagt att man vill, att man tar över kontrollen av nödhjälp till civila och går via organisationer som GHF eller något annat av den sorten?
Ja, det är ju egentligen det Israel gör nu, och det är därför som vi nu höjer vår röst och också driver på en rad olika sätt för att förmå Israels regering att tänka om. Jag är väldigt frustrerad över att vi ännu inte ser någon större förändring där, utan att det är så lite hjälp som kommer in i Gaza.
Om Israel gör det man sagt, alltså ta kontroll över Gazaremsan, eller det som pågår nu, en slags återockupation, och sen också genomför det som flera israeliska ministrar talar öppet om, tvångsförflyttning, mer än 2 miljoner palestinier från Gaza. Vad skulle regeringens reaktion vara då?
Ja, det kommer vi naturligtvis få redogöra för då. Min målsättning är att vi inte ska hamna där. Och vi har ju också en skyldighet att agera. Internationella domstolen har sagt att Israel måste göra mer för att skydda den civila befolkningen. De har kommit med ett antal provisoriska åtgärder som behöver följas, och där vi också har en skyldighet att ligga på den israeliska regeringen. Och det är precis det vi nu gör för att förhindra att vi hamnar i en sån situation.
Men vi ser ju att det pågår en rörelse åt det hållet. Vad skulle det få för konsekvenser? Ni måste ju ha skissat på det scenariot.
Ja, men jag har ju varit väldigt tydlig, och det har jag sagt även i den här intervjun, att vi fördömer uttalandet om att man avser att ta kontroll över hela Gaza. Om man skulle göra det, så skulle det strida mot internationell rätt. Och det är naturligtvis någonting som vi är oerhört kritiska mot. Och då kommer vi ju tillsammans med våra likasinnade i EU att behöva överväga vilka ytterligare åtgärder vi kommer att vidta.
Ja, en väg som finns inom EU för att då sätta kraft bakom de här orden, det går ju då via det här omfattande samarbetsavtalet som finns mellan EU och Israel, associeringsavtalet, som då ger förmånlig handel bland annat. Och där är nu Sverige ett av de länder som EU-länder som ställt sig bakom att EU ska granska om Israel bryter avtalet. Det är den paragraf om respekt för mänskliga rättigheter som avtalet vilar på. Det har ni ju tidigare inte velat. Varför har ni ändrat det?
Jag ska säga att det är i princip ingen i rådet som har varit inne på det tidigare. Men på grund av den utveckling som vi har sett den senaste tiden, som vi har varit inne på tidigare i den här intervjun, så bedömer vi tillsammans med många andra länder att vi nu måste ta det här steget. Och därför är jag glad att det nu finns en majoritet för det, även om det var väldigt många länder som fortfarande var emot detta. Och jag ser fram emot kommissionens analys, men också förslag på vilka åtgärder man då eventuellt kan vidta med anledning av om man landar i den analysen. Men alldeles oaktat det, så tar ju det viss tid, och det är tid som civilbefolkningen i Gaza egentligen inte har.
Ja, när ni går vidare, vad krävs då för att Sverige ska ta nästa steg och också driva att avtalet ska pausas? Det här driver ju Spanien och Irland till exempel, så att Israel blir av med de här handelsförmånerna som finns just nu.
Ja, och det svaret kommer vi ju ha när vi har fått den analys som vi har bett om, och jag hoppas att vi ska få den så snart som möjligt. Men jag hoppas som sagt att den också leder fram till ett antal olika förslag som vi då kan ta ställning till. Man ska vara väl medveten om att det kommer vara svårt att nå en majoritet i rådet. Och jag tror att egentligen den väg som Nederländerna här har stakat ut med att börja med att titta på artikel 2 om just mänskliga rättigheter, att det är ett bra sätt så att säga. Men som sagt, det tar tid. Det gör ofta det i Bryssel. Och den tiden finns inte riktigt, och det är därför vi måste fortsätta ligga på för humanitärt tillträde.
Ja, det som ska granskas är ju då den här demokratiparagrafen artikel 2 som den kallas, som den slår då fast att allt som står i avtalet ska bygga på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Alltså, behövs det verkligen en särskild granskning för att se att Israel nu bryter mot det här med respekt för mänskliga rättigheter i Gaza?
Ja, jag tror inte egentligen att det finns någon annan framkomlig väg i rådet än att börja med den här analysen. Jag tror också att vi måste backa bandet och komma ihåg att det här kriget började med Hamas. Terrororganisationen Hamas vedervärdiga attack där man slaktade israeler den 7 oktober 2023. Och att Israel har en rätt att försvara sig, men att den ska ske i enlighet med internationell rätt. Och jag tror aldrig att man ska förhasta sig, utan att man ska göra ordentliga analyser, att domstolar också ska göra ordentliga överväganden som inte i alla delar är helt enkla, och där det ofta saknas information, fullständig information, och kan ta många år innan man har en klar bild av vad som har hänt. Och parallellt med allt detta, som också måste få ta tid, så väljer svenska regeringen att fokusera på just det humanitära tillträdet, för att jag tycker att det är en skyldighet vi har.
Men saknas det verkligen tillräcklig information? Det finns ju liksom en lång rad rapporter från en lång rad organisationer som berättar om vad det som har hänt.
I vilken del menar du?
Ja, när det gäller vad som pågår i Gaza.
Vilken del?
Ja, överhuvudtaget. När det gäller liksom respekten för mänskliga rättigheter och respekten för krigets lagar.
Det vi framförallt ser är ju en befolkning som svälter. Och det kan vi inte stillatigande se på, utan vi måste agera för att se till så att det kommer in humanitär hjälp. Men den här konflikten är ju inte enkel. Den går många decennier tillbaka. Det är absolut inte svart eller vitt som en del vill ge sken av i den här debatten. Utan Israel har en rätt att försvara sig mot terrororganisationen Hamas. Men vi måste tro på en långsiktig lösning där de här folken kan leva sida i sida i fred, och där vi därför också stöttar den palestinska myndigheten så att det finns en motpart i att bygga upp det här, den här tvåstatslösningen. Och det är också viktigt att inte glömma bort.
Mm. Hur tror du att vi kommer att se på Israels agerande i de palestinska områdena i framtiden om, säg, 10 år?
Jag tror att mycket av hur vi kommer att se på det i framtiden avgörs den närmaste tiden. Och den utveckling vi har sett de senaste veckorna har varit mycket, mycket dålig. Och det är också därför som vi nu skärper tonen. Och jag hoppas att vi ser en annan utveckling framöver. Men jag är mycket, mycket orolig.
I Israel så finns det ju en frispråkig kritik kring Israels krigföring. Vi har oppositionspolitiken Yair Golan sa nyligen att Israel är på väg att bli en pariastat som Sydafrika en gång var. Alltså, hur ser du på den risken? Att den israeliska regeringens agerande nu är på väg att göra Israel till en pariastat?
Jag tror egentligen att mitt förra svar täcker även det. Man ska komma ihåg att skilja på befolkningen och regeringen. Sverige är vänner med Israel. Israel är ett land som attackeras från väldigt många håll. Och vi vill stötta israelerna, men vi ser med oro på utvecklingen hos den israeliska regeringen. Och som sagt, hur vi ser på dem i framtiden, det kommer nog avgöras mycket under den närmaste tiden. Men det är en demokrati, det finns en levande opposition, och det är också bra.
Om vi återgår till vad man i EU kan göra när det gäller det här associeringsavtalet. Det är ju riktigt som att det kommer att vara svårt att nå enighet om att suspendera det i sin helhet. Men då måste ju alla EU-länder vara med. Men det finns en möjlighet att pausa själva handelsdelen i avtalet. Alltså den del som Israel drar mest ekonomisk nytta av. Den med handelsförmånerna. Och då krävs inte enhällighet. Då är det 15 länder och 65% av befolkningen som måste vara för. Kommer den svenska regeringen att driva en sån sak?
Som sagt, så Det är ju en väg framåt som är lättare att uppnå eftersom det så att säga bara då krävs kvalificerad majoritet och inte enhällighet. Men vilket beslut som fattas, det tror jag kommer grundas på den analys som vi har pratat om tidigare i intervjun som nu ska göras av kommissionen av artikel 2 och hur man lever upp till de mänskliga rättigheterna. Och det är svårt för mig, och jag tror att du också förstår det, att föregripa den typen av beslut.
En annan fråga, borde vi införa ett förbud mot handel med varor från bosättningar på ockuperad mark?
Jag är väldigt, väldigt orolig över den utveckling vi ser på Västbanken med allt mer aggressiva bosättare. Sverige har varit drivande för att sanktionslista extremistiska bosättare och nu också extremistiska ministrar som underlättar för de här bosättningarna. Vi ska komma ihåg att de här frågorna hänger ihop. Det görs en skillnad med handeln med EU, och EU är ju den största handelspartnern för Israel, så vi har ju en möjlighet här att trycka på. Det görs en skillnad mellan varor som kommer från Israel och varor som kommer från ockuperad mark, där de då inte åtnjuter de tullättnader som man gör från israelisk mark.
Nej, just det,
och det är bra.
Hur är det med ett förbud, som den diskussionen?
Ja, det ligger ju inte på bordet än. Men som sagt, jag ser med mycket stor oro på bosättningar. Och där ska jag säga att det finns en helt annan enighet också i världen men också i EU om hur man ställer sig till den utvecklingen. Och där tror jag vi möjligen kan ha större möjligheter att agera i framtiden. Mm.
Tolkar det som att du inte utesluter att Sverige kan driva det, att man ska försöka få till någon typ av förbud mot med handel med varor från bosättningar?
Jag utesluter inte ytterligare åtgärder i alla fall, och det är ju klart att det är ett typiskt politikersvar, det förstår jag också. Men som sagt, vi ser mycket oroligt på den utvecklingen, och om inte den kan hindras på andra sätt, ja, då måste vi ju överväga andra sätt att sätta press på Israel.
Det här är Ekots lördagsintervju med utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi ska byta ämne. Ni har ju pekat ut stödet till Ukraina som regeringens främsta utrikespolitiska uppgift. Hur skulle du beskriva läget nu för Ukraina?
Det är ett svårt läge. Det är intensiva strider. Jag träffade själv president Zelensky här i måndag, så det var ju direkt efter den spektakulära attack som Ukraina hade lyckats med på rysk mark, där man då attackerade militära mål på ett väldigt framgångsrikt sätt. Men vi ser ju fortfarande hur Ryssland attackerar på ett helt annat sätt, urskillningslöst, och civila drabbas, och att Ryssland egentligen inte vill ha någon fred, utan de pekar på förhandlingar i Istanbul, dyker knappt upp och flyttar hela tiden målstolparna. Och jag hoppas ju att vi nu kan fortsätta hålla fokus på det vi måste, det vill säga fortsätta stötta Ukraina, men samtidigt stoppa Ryssland och göra allting svårare och dyrare för dem. Mm. Jag ser en viss positiv utveckling i att relationen mellan Ukraina och USA har fördjupats. De har beslutat om ett avtal om återuppbyggnad av Ukraina den dag det är aktuellt. Det ser jag som någonting positivt. Och jag upplever ju också ett enormt stöd för Ukraina i rådet.
Ja, alltså mycket kring Ukrainas framtid avgörs ju, som du säger, av vilken linje USA kommer att välja, och den är inte alltid helt lätt att begripa sig på. Alltså, vilken är din bild av USAs stöd till Ukraina, hur hållfast det är?
Jag är lite mer hoppfull nu än vad jag var för någon månad sedan. Vi ser hur deras samarbete fördjupas. Jag tror att USA, liksom vi, känner stor frustration över att Ryssland tydligt visar att de inte vill ha fred, att de hela tiden, som sagt, flyttar målstolparna. Och att de så urskillningslöst attackerar civila också. Och det finns ett färdigt, mycket omfattande sanktionspaket som jag vet att det finns stöd för i senaten, ett monumentalt stöd för. Och vi hoppas att det tillsammans med våra sanktionspaket också kan sätta ytterligare press på Ryssland och se till att den ryska krigskassan också lider.
Ja, USAs militära stöd till Ukraina, det pågår ju allt jämt, och det är ju väldigt avgörande. Så vad händer om det upphör?
Jag vill egentligen inte spekulera i det. Jag konstaterar att man under Trump-regeringen också har fattat beslut om militära leveranser till Ukraina. Det är bra. De har också viktigt underrättelsestöd som behövs. Men det är också klart att Europa måste göra mer, och jag tror också att när vi gör mer så är det bästa sättet att hålla USA fortsatt engagerat, och det vill vi naturligtvis, både i Ukraina och i europeisk säkerhet.
Det har ju också tidigare funnits en tendens i alla fall kring att USA ändå tycks vilja normalisera relationerna med Ryssland. Alltså om USA skulle besluta sig för att lätta på sanktionerna, inleda handel, har ju Trump uttryckligen sagt att han vill. Vad händer då?
Han har ju sagt det tidigare, jag hör inte riktigt de tongångarna nu, och det tycker jag är bra. Min bedömning utifrån mina olika samtal med våra amerikanska kollegor är ändå att man förstår vikten av att behålla trycket uppe på Ryssland och av att fortsätta stötta Ukraina. Sen vill de ju ha en fred snabbt, och det är ju någonting som vi naturligtvis också vill, om den är långsiktig och rättvis.
Maria Malmer Stenegard, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
Då har vi med oss vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström, som lyssnat på den här intervjun med utrikesministern. Vilka är dina intryck?
Ja, först och främst att utrikesministern använder en skarpare formuleringsteknik nu, hårdare kritik av det som sker i Gaza. Hon är rakare i kritiken mot att Israel vägrar släppa in nödhjälp. Hon är hårdare i sina uttalanden mot Netanyahus uttalande om att ockupera hela Gazas befolkning. Kanske inte lika hård kritik mot själva krigföringen. Men då ska vi ha med oss också att hela världen med några få undantag var i 17-18 månader nästan knäpptysta, och cyniker kommer förmodligen hävda nu att det utrikesministern talar om nu, att hon får ont i magen av att se Gazas barn lida nu. Varför hon då inte fått ont i magen om 17 månader tidigare de lidit med svåra bombningar som jämförts med Dresden 1945. Cyniker kan här då hävda eftertänksamhetens enkla klokhet, medan andra nog kommer att konstatera bättre sent än aldrig. Men jag tycker ändå vi ser en offentligt förändrad medvetandegrad vad gäller Gaza och vad gäller Västbanken.
Mm. En del av intervjun handlade ju om UNRWA, biståndsorganisationen som Sverige inte har återupptagit stödet till. Vad fick du ut av att lyssna på det?
Undanglidande svar vad gäller UNRWA, och det tycker vi har fått från svenska politiker rakt igenom när de har ställts inför dessa frågor. Man får inte riktigt svar på varför Sverige ännu inte är med på båten och stöder den här FN-organisationen som andra länder som tog sin hand ifrån den i och med att Israel anklagade ett antal medarbetare för att ha varit delaktiga i 7 oktober-attackerna bland annat. När de anklagelserna kom så har länder efter det åter börjat finansiera UNRWA. Men det finns också uppgifter i Sverige, tror jag är viktigt att ha med sig, om att då koalitionspartners i regeringen, bland annat Kristdemokraterna, Liberalerna, även Sverigedemokraterna, stretar emot att återfinansiera UNRWA, medan Moderaterna enligt de här uppgifterna då ska vara mer välvilligt inställd. Men eftersom Malmer Stenegard då är en representant för regeringen, så måste hon då föra regeringens talan.
Mm. Vi var inne på det att det finns en växande internationell press mot Israel här. De som har formulerats och tilltagit i styrka de senaste veckorna bara. Hur skulle du beskriva den förändringen?
Alltså det hände någonting i samband med att så lite, ingen nödhjälp alls släpptes in till Gaza strax innan vapenvilan bröts i början av mars. Det skedde också en förändring i det amerikanska tonläget som var hårt och hökaktigt från början. Men sen är det så att USA ifrågasätter inte kriget i sig, men på ett betydande sätt har förändrat tonläget och sagt att man vill avsluta kriget och sagt att lidandet är vedervärdigt. Andra viktiga länder som Frankrike och Storbritannien till exempel har också tryckt på hårt i den här kritiken. Det har blivit som en snöbollseffekt där mängder med stater nu öppet kritiserar Israel på ett sätt som man, eller Israels krigföring rättare sagt, på ett sätt som man tidigare inte har gjort.
Mm, utrikesministern nämnde också att det finns en annan rörelse i EU-kretsen kring det här associeringsavtalet med Israel som ger Israel handelsförmåner med EU. Vad tror du kommer hända där?
Ja, man talar om att man ska analysera huruvida Israel bryter mot mänskliga rättigheter i och med sitt krig mot Gaza eller i sitt krig i Gaza. Det här med att då inte släppa in nödhjälp för nödenheter som mat, mediciner, vatten och även bränsle är enligt många analytiker ett brott mot mänskliga rättigheter och även brott mot internationella lagar och krigslagar. Så att det bör inte ta särskilt lång tid innan dessa utredningar är klara.
Mm. Tack så mycket, Johan Mattias Sommarström som är Sveriges Radios internationella korrespondent. Tack ska du ha för detta. Det var allt vi hade idag från Ekots lördagsintervju med utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Producent Stina Fischer, teknik Brady Chauvier, Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat på oss.
Symboler och drev i medievärlden ska det handla om härnäst i P1.
Medierna special. Den här veckan om symbolerna som drev dreven. Om kungen och kaffeflickorna.
Vi bjuder på middag och inte på bio, utan vi ska komma till kaffe.
Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. Den här veckan från vår serie om människorna, orden och händelserna som har haft sån kraft att de kommit att symbolisera hela granskningar. Det handlar den här veckan om de så kallade kaffeflickorna. Året är 2010 och i en ny bok har uppgifter om att kungen besökt strippklubbar och deltagit på privata sexfester publicerats. Reporter här är Tove Palin.
Boken Den motvillige monarken har fått stor uppmärksamhet redan innan den kommit från tryckeriet.
Kungen fick också frågor om uppgifter i boken Den motvillige monarken, om besök på strippklubbar och privata fester med lättklädda så kallade kaffeflickor.
Ordet kaffeflicka blev ett av nyorden det året. Bland könsparty, app och köttklister var kaffeflicka nog det ord som de allra flesta stött på i tidningsrubriker och nyhetsinslag.
Att det började användas berodde väl på mig då, den där boken. Att det fick så stor uppmärksamhet.
Efter kaffet vill man gärna ha små kvinnor. Det är lika gott som Cointreau.
I boken, som alltså är en icke-autoriserad biografi, var det just bitarna om kungens påstådda sexklubbsbesök och privata festande, där alltså läckra kvinnor serverades till kaffet, som blivit det medialt mest uppmärksammade. Själva ordet kaffeflicka förekommer faktiskt bara på ett ställe i hela boken, och det är ett citat från Helen Welton.
Drottningen ska inte vara med. Det ska bara, och vi ska inte bli bjudna på middag och inte på bio, utan vi ska komma till kaffet. Och då kom jag att tänka på den här sången som Hasse och Tage hade gjort. Efter kaffet heter den låten.
Villiga och mulliga och bra små kvinnor, då är det kalas och hoppa på.
Helen Welton var under 90-talet en högprofilerad person, känd för sitt framgångsföretag Lap Power. Hon berättar om tiden då hon var nyskild och blev uppringd av en man som ska ha varit kungagängets festfixare.
Förska kungen, jag och Aje och något på sådär, ska ut och äta. Och sen ska de på bio. Och sen efter det ville de träffa lite tjejer. Det var så han uttryckte sig typ. Och jag blev så himla chockad av det och balla på. Och, eller liksom sa, jag får ringa upp. Och bara, så då ringde jag upp och sa att nej, jag tackade för mig. Och sa, nej, det vill jag inte.
Helen, som alltså nobbade förslaget om att komma lagom till kaffet, var alltså inte med på någon av de här bjudningarna.
Sen så skulle jag bli bjuden som någon sorts kaffeflicka, förstår du? Det vill man ju inte.
Men efter kaffet vill man ha små läckra.
Det är ett ord som är harmlöst. Det är lite gulligt och lite oskyldigt på något sätt. Och då kan man använda det för att det är som en slags omskrivning för vad det egentligen handlar om. Det handlar ju om nästan någon slags prostitution egentligen.
Det nya ordet som beskrev ett gammalt unket koncept lyftes i många rubriker i den efterföljande journalistiken. Thomas Sjöberg är huvudförfattare till boken som fick epitetet skandalbok.
Man kan skriva det som i de fina tidningarna, kaffeflickor, istället för att skriva sexuellt utnyttjade unga skånkiga förortsbrudar.
Under sin tid som journalist har han aldrig varit med om maken till våldsamma reaktioner. Han och medförfattarna Diane Rauscher och Tove Meyer blev hårt kritiserade, både från andra journalister och allmänheten.
Jag har skrivit böcker tidigare där det har varit anonyma källor och avslöjanden som har varit jobbiga för personer. Ingvar Kamprad, det var nya uppgifter om hans nazistförflutna. Nu plötsligt kunde jag inte ha en anonym källa i en bok. Nej, men varför då? Det funkar inte så i journalistik. Nu vänder vi blad. Alltså, det där pressmötet i Älgskogen är ju historiskt.
Då kan man fråga sig hur har jakten gått? Jag har sett rumporna av två älgar, tror jag. Det var.
Kungen höll en numera legendarisk presskonferens ute i skogen där busslaster av journalister tagit sig ut för att fråga om allt annat än jakten som pågick.
Det finns ju ett stort intresse, har jag förstått, inför en bok som har kommit ut i min nära, så att säga. Och man beror på hur man ser den.
Och när han säger...
Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället, för det här är något som har... Jag har förstått enligt boken och informationen har något lång tid tillbaka i tiden.
Han kunde inte ha sagt att ingenting här stämmer, vi kommer att ta det här till förtalsmål och vi kommer att stämma förlaget. Så att det var en enorm lättnad, glädje och segerkänsla samtidigt som... Vad hade han sagt egentligen? Hade han bekräftat eller förnekat? Eller var stod vi någonstans? Publicistiskt, rättsligt, moraliskt, vad skulle hända imorgon liksom?
Förneken är något som skrivs i boken.
Kungen talade i 7 minuter och sa sedan tack för sig utan att svara på några vidare frågor.
Det hölls ju den här berömda presskonferensen i skogen.
Nina Eld var den som basade över pressavdelningen på hovet.
Och vi talade då om det här pressmötet och jag sa att i år kommer det inte 5 journalister men det kommer säkert 55. Kungen sa då att ja, det förstår jag. Men jag kommer att hålla den där presskonferensen ändå.
Presskonferensen fick delvis massa ris. Det var ju varken en dementi eller en bekräftelse på att uppgifterna i boken stämde. Men också ros. Somliga menar att det här var bra. Kungen var personlig och visade mod som ändå trädde fram. Nina Eld igen.
Jag skulle vilja säga att jag skulle vilja kalla honom den modige monarken som ändå mötte press och media, och sen dess har han inte kommenterat boken.
Enligt många så bröts något slags tabu i och med publiceringen av boken Den motvillige monarken. Det tidigare otänkbara i att skriva om kungens privatliv var det nu många mediehus som gjorde.
Boken medförde ingenting nytt. De där ryktena, för jag måste kalla det, ryktena hade ju gått i många år. Medierna, de hade ju aldrig skrivit om detta tidigare. Men att de citerade boken då och kom undan på det sättet, för då citerade man någon annan.
Tafsar man på kungafamiljen så tafsar man också på svensken, gemen. Och det är livsfarligt att göra. Det blir nästan att starta ett inbördeskrig.
Thomas Sjöberg tror inte att någonting i grunden har förändrats vad det gäller kungabevakningen.
I början sades det att den här boken har för all framtid ändrat kungabevakningen och hovjournalistiken. Ja, det var väl sant kanske under några månader, ett år kanske. Men den här balansen, den nya kungabevakningen, den tycker jag fortfarande lyser med sin frånvaro.
Kungen själv har aldrig medgivit något besök på strippklubb eller sexfester. Men i och med att nästa stora skandal briserade i bokens kölvatten tog han så småningom bladet från munnen.
Det var förra torsdagen som Ekot publicerade ljudupptagningar från kungens vän Anders Lettströms möte med den utpekade gangsterledaren Milan Sevos företrädare i Sverige.
Kungens vän Anders Lettström hade haft kontakt med den undre världen i ett försök att tysta ett av huvudvittnena i boken Den motvillige monarken. Och det gick inte längre att vara tyst. Kungen gav en enda intervju och det var TT som fick den. Den fick såklart rekordspridning. Här fick kungen en gång för alla den raka frågan.
Men har kungen någonsin varit på en sån klubb?
Och vilken typ av klubb då talar du om?
Stripp- eller sexklubb?
Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
Och de här uppgifterna som finns om privata tillställningar där det förekommit lättklädda damer, det stämmer alltså inte heller?
Nej. Inte vad jag påminner mig i varje fall, nej.
Nu när några år har gått och de flestas minne har luddats till i kanten finns det två saker som ändå poppar upp. Ja, dels är det ju kaffeflickorna, men också de numera bevingade orden från presskonferensen i skogen. Nu vänder vi blad.
Numera när någon säger då vänder vi blad, så ler alla lite vänligt åt det hela. Så att det som var väldigt brutalt då har ju bleknat, tycker jag. Tiden läker alla sår och ersätter dem med nya, som jag brukar säga.
Aj, aj, aj!
Reporter här var Tove Palin. Det här reportaget sändes för första gången sommaren 2017. Jag heter Martina Pierrot och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna på oss då.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Och nu denna tidiga söndagsmorgon i P1 ett utrikesreportage. Reporter Lubna Elchanti.
Rysslands anfallskrig mot Ukraina har splittrat många familjer. Ukrainare som har blivit kvar i rysk-ockuperade områden måste resa långa och strapatsrika omvägar via Belarus för att återförenas med sina anhöriga i Ukraina. Sveriges Radio mötte några av de resande vid den enda gränsövergången som är öppen mellan Belarus och Ukraina.
Ödsligt tyst. Bara fåglar som trotsar vårkylan flyger fritt över taggtråd och stängsel. En ensam lastbil står bakom det ukrainska vakttornet i gränslandet mellan Belarus och Ukraina. Där har den stått över 3 år, berättar en av gränsvakterna. Blev fast där när Ukraina stängde gränsövergången för vägtrafik under invasionens första dagar. Idag går trafiken enbart åt ett håll, från Belarus till Ukraina, och bara ukrainska medborgare får passera till fots över den enda gränsövergången som fortfarande är öppen och för många ukrainare i rysk-okkuperade områden det enda sättet att lämna ockupationen. Hur vi mår? Bra. Nu mår vi bra. Första gången i ett fritt Ukraina på över 3 år. Lena drar i resväskan, med den andra handen torkar bort tårarna. Hon är en av 8 ukrainare som idag passerat gränsen. Rest från den ockuperade delen av Kherson i södra Ukraina in till Ryssland och sen vidare till Belarus. 2 dygn har resan tagit. I ett skjul precis intill gränspassagen serverar volontärer kaffe och soppa. Här kan de inresande hämta andan innan de fortsätter vidare. Dörren öppnas och stängs. En efter en kommer in. Det gick bra. Jag är en av oss, säger en kvinna. Hon syftar på förhöret med den ukrainska säkerhetstjänsten, den sista anhalten innan man släpps in i landet. Om man har ryskt pass, om man jobbar eller har jobbat för ockupationsmakten är några av de frågor som kvinnorna fått besvara. Enligt den ukrainska gränsbevakningen handlar det om att säkerställa att de som reser in inte utgör ett hot mot landets säkerhet. Stämningen i det provisoriska kaféet är dämpad. Vad jag känner? Glädje. Hur gick resan? Bra. Hur länge jag planerar att stanna? Jag vet inte. Olha svarar kort. Om du frågar mer kommer jag börja gråta, säger hon och tittar ner i soppskålen. Hon bor i hamnstaden Bryansk i Zaporizjia-regionen, strax söder om Mariupol. En av de första städerna som Ryssland ockuperade i början av den fullskaliga invasionen. Hur livet är. Barnen är här. Jag är fast där. Så är livet. Det är första gången på över 3 år hon ska träffa sin son och barnbarn. De bor bara 12 mil från Bryansk, fast i den ukrainskt kontrollerade delen av regionen. Och mellan dem går frontlinjen. Innan kriget hälsade de på varje söndag. Nu måste jag resa 120 mil för att se dem, och inte 12. 3 dygn med chaufför. Biljettpriset 25 000 hryvnia enkelväg, alltså runt 6 000 kronor. Det är i princip vad hela familjen får in på en månad. Olhas man jobbar som bilmekaniker. Hon jobbar inte alls. Det finns inga jobb i Verdansk. Det är bara pensionärer och sjuka som är kvar. Alla som kunde ha lämnat för länge sedan, säger Olha lågmält. Dörren öppnas än en gång och en man kommer in. En av de volontärer som hjälper till att köra inresande till tågstationen. Olha rycker till. Var inte rädd, nickar mannen till Olha. Jag är inte rädd. Här är jag inte rädd, svarar hon. Om det är sant vet jag inte. Men Olha planerar att återvända till Berdjansk efter besöket hos sin son och barnbarn. Jag försöker att inte tänka på det, men det är klart att jag är rädd. Kanske står en bil på vår tomt och väntar på mig när jag kommer tillbaka. De, alltså ryska myndigheter, har bra koll på oss ukrainare, fortsätter Olha.
Jag kan inte tänka på det här frågan, men nästa dag kommer det två gånger att stå en maskin.
3 år av ockupation. Det gör en paranoid, orolig och fylld av ångest. Olha berättar att hon undviker att prata med grannar eller med folk överhuvudtaget. Man kan inte lita på någon, säger hon. Kan du inte stanna här i Ukraina då? Det går inte. Där är min man, min gamla svärmor som är sängliggande. Hon klarar sig inte utan oss. Och där har vi vårt hus, vårt hem, vårt allt. Vi kan inte lämna vårt liv och göra vad? Bo var? Det går inte, säger Olha.
Att han bråsit dom, så bråsit. Man står och bråsit.
Lubnel Shanti, Domanove, nära gränsen till Belarus.
Mer om Ukraina och även Ryssland i ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Ryssland med Fredrik Wadström och gäster. 7:30 nu på morgonen här i P1. Dessförinnan Vetenskapspodden som idag handlar om hudcancer och hur man skyddar sig bäst mot det. Det handlar också om kulturella aspekter på det här med att lägga sig i solen, den som tycker om att göra det. Och hur blir det då med landvädret denna söndag? God morgon, SMHI.
Ja, men god morgon. Här i studion i Norrköping finns Caroline Wahlberg. Vi har just nu ostadigt väder över landet och idag väntas på många platser tidvis regn eller skurar. Till skillnad från gårdagen har vinden i södra halvan av landet dock lugnat ner sig och det blir rätt svaga vindförhållanden under dagen. Risken för bränder i skog och mark är stor i nordöstra delen av Östergötland, i Sörmland samt i en stor del av Uppland. Prognos till imorgon bitti, Götalands fastland. Halvklart till mulet och tidvis skurar eller på en del platser stundtals mer ihållande regn. På dagen omkring 15 grader. I natt i den västra delen minskad molnighet. I den östra delen fortsatt regn eller skurar som rör sig bort under morgonen. Temperatur i natt 5-10 grader. Svag vind i natt tilltagande västlig vind. Öland och Gotland, molnigt, lokalt någon skur och omkring 15 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Från kvällen tidvis regn eller skurar och i natt runt 10 grader och tilltagande västlig eller nordvästlig vind. Svealand, halvklart till mulet, lokala skurar och på dagen 13-18 grader, högst i de östra landskapen. I natt i den västra delen uppehåll och dimma lokalt, i den östra delen lokala skurar. Och temperatur i natt 5-10 grader och vi har svaga vindar. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med tidvis utrymme för sol och 14-18 grader högst i kustlandskapen. Från eftermiddagen lokala skurar och i natt 5-8 grader. Västlig vind, ikväll svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. halvklart till mulet och från eftermiddagen tidvis skurar. Idag 10-15 grader, i natt 1-5 grader, vind omkring väst. Norra Norrland, i Norrbotten och norra Lappland, mulet och tidvis regn eller skurar. På Karlfjället i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. I Västerbotten och södra Lappland halvklart till mulet och mest uppehåll. På dagen i norra Lappland 5-10 grader och i de norra fjällen 1-5 grader. I övrigt 10-15 grader. Och vi har västlig eller nordvästlig vind som på Karlfjället i norra fjällen kan vara frisk. I kväll eller i natt mattas regnet i norr av och det klarnar upp söderifrån och vinden blir svag. 3-8 grader i natt, men i fjälltrakterna 0-5 grader eller på Karlfjället någon minusgrad. Imorgon måndag kan en del skurar lokalt med åska beröra landskapen från norra Götaland upp till mellersta Norrland. Och på Gotland så handlar det mer om ihållande regn under morgonen. I Götaland blir det också en blåsig dag i västvinden med friska till hårda vindbyar. På tisdag väntas tidvis skurar i en stor del av landet och även på onsdag kan en del skurar beröra norra halvan av landet. Under veckoslutet från torsdag och framåt då börjar varm luft att sprida sig norrut över landet. I södra halvan kan ett högtryck stabilisera vädret och ge en hel del sol, medan norra halvan och framförallt då kanske norra Norrland tidvis kan beröras av regn eller skurar. Men sen under helgen då kan högtrycket även växa in i norra Sverige. Och temperaturmässigt kan vi nå 20-25 grader i söder, medan Norrland kan få liknande temperatur först under helgen. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 11, Malmö och Karlskrona 13, Kalmar och Visby 12. Jönköping flygplats och Norrköping 9, Karlstad 8, Gävle 9, Mora 6, Sundsvall 9, Östersund 6. Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå och Kiruna hade 9 grader. God morgon från SMHI.
God morgon, här är Ekot. I Colombia har presidentkandidaten Miguel Uribe Uturbay blivit skjuten under ett valmöte utanför Bogotá. Han svävar nu mellan liv och död.
Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia.
En mobilfilm visar senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Uturbay på en scen i utkanten av Bogotá. Han håller ett möte inför en mindre folkmassa. Plötsligt hörs flera skott avfyras. Och en annan mobilfilm visar hur skrikande människor försöker stoppa blodet som rinner från senatorns huvud ner över motorhuven på en vit bil en bit bort. Senare grips en 15-årig pojke med pistol, själv skottskadad efter att ha försökt fly platsen. Miguel Uribe Uturbay befinner sig nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Senatorn Miguel Uribe Uturbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Han inledde sin politiska karriär tidigt och är dessutom barnbarn till en av Colombias ex-presidenter och son till Diana Uturbay, en mycket känd colombiansk journalist som kidnappades av knarkungen Pablo Escobar 1990 och sen mördades året efter, när hennes son Miguel bara var 5 år gammal. Många varnar nu för en eskalering av våldet på grund av en generellt allt hårdare retorik mellan oliktänkande politiker, särskilt på sociala medier. Lotten Collin i Buenos Aires.
Till USA nu, det är oroligt i Los Angeles. Demonstranter som protesterar mot landets migrationspolitik har drabbat samman med polis. President Donald Trump har beordrat nationalgardet till staden. En mycket ovanlig åtgärd, säger vår USA-korrespondent. Sverige nu, det finns en oro för att det forskas för lite om hur Sverige kan skydda sig mot extremväder. Professor Johan Silverbrand säger att det behövs mer kunskap om konkreta skyddsåtgärder.
Den absoluta majoriteten av forskningen handlar om minskning, som ju också är väldigt viktigt då, att vi försöker göra allt för att bromsa utvecklingen. Men som jag ser det så måste man ju också satsa på att ta hand om de förändringar som sker. Och där tycker jag det då saknas forskning, och det kan vara ganska bråttom. För vi ser ju redan idag hur klimatförändringarna har påverkat samhället.
Man kan läsa mer om det här i vår app Sveriges Radio Play. Branden i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm misstänks ha varit anlagd. Branden började i en personbil och spred sig sen. Flera av de boende fick evakueras. Vädret idag får stora delar av landet mycket moln och skurar, men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll. Ekots nyheter med Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Nu Vetenskapspodden.
Du solar väl inte, stod det i ett pressmeddelande som kom till redaktionen. Och visst vet vi att solning är farligt och att hudcancer har ökat i Sverige och nu är en av de vanligaste cancerformerna. Men ska man inte få sola alls? Man blir ju också varm och glad och producerar D-vitamin av att få vara i solen. Personer under 50 som får hudcancer minskar, men samtidigt finns det en trend bland unga att maximera de solstarkaste timmarna för att bli så bruna som möjligt, och solarierna börjar poppa upp igen. Hur går det ihop? Det här är Vetenskapspodden, jag heter Lena Nordlund. Jag tror att jag var ung under en av de värsta epokerna när det gäller just solvanor, slutet på 70- och början på 80-talet. Kanske på grund av det, för 2 år sedan fick jag en liten prick under ögat som är en snäll sorts hudcancer, men orsakad av solning fick jag höra. Ändå älskar jag att sitta i solen, fortfarande. Och fortfarande är det ett skönhetsideal, och man blir glad om någon säger vad brun du är. I studion idag har vi Hildur Helgadottir, docent och cancerforskare vid Karolinska institutet. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är en av de som säger sola inte alls. Det låter så hårt.
Jo, men det får ju sättas i perspektiv. Vad är att sola? Sola betyder att man verkligen vill vara ute för att bli brun. Och det tycker vi inte längre man ska göra.
Mm. Så har vi med oss en radiokollega, Susanne Ljung, programledare för Stil i P1. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Är det bruna idealet fortfarande det som gäller?
Både ja och nej. Det finns faktiskt både och. Mm. Men det bruna behöver ju inte innebära sola i solen.
Precis, det ska vi höra mer om sen. Ja, Hildur Helgadottir, det har kommit positiva nyheter ändå kring det här med hudcancer och solande. Ett trendbrott på ett område där det länge rört sig åt fel håll.
Ja, men det stämmer. För att inom hudcancerområdet så har vi blivit vana att se hela tiden stigande siffror med ökande incidens år för år i Sverige och många andra länder. Men nu ser vi för första gången i Sverige att incidensen hos unga vuxna under 50 börjar gå ner.
Alltså antalet nya fall.
Ja, antalet nya hudcancerfall, specifikt då melanom i populationen.
Mm. Har det att göra med att det har gått in, att det är farligt att sola, och kanske särskilt att barn har blivit skyddade under ganska många år nu?
Det är det vi tror. Den studien som vi har gjort är ju då inte en studie som specifikt tittar på sådana här faktorer, utan en epidemiologisk studie som tittar på samband. Men efter att ha tittat på olika faktorer som skulle kunna påverka, så ser vi att det mest sannolika är att vi från mitten av 90-talet och framåt har varit mer medvetna om de här frågorna, och det har uttryckt sig mycket i det att vi har skyddat våra barn så att de inte längre bränner sig.
Mm. Från Strålsäkerhetsmyndigheten så skrev de också någonting om att antalet timmar vi solar verkar ha gått ner.
Ja, det har gått ner, och över tid så har det ju också blivit mindre tillgänglighet till exempel till solarier. Men det finns tyvärr nu nyligen en trend där vi ser att det tyvärr hos unga då ökar med solsökande beteende.
Mm. Du var på ett seminarium just på Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen. Var det något särskilt som kom fram där?
Ja, nej, men det var väl 2 faktorer. Det ena var att just det här med att solarier som vi har ju sett siffror på att det har blivit mindre, och vi vet att det har blivit mindre tillgängligt i och med att det inte finns längre på badhus och idrottshallar, men det finns ju numera i privat regi, och vi ser nu för första gången siffror på det att det ökar. Och det andra är att vi har ju hört om de här TikTok-trenderna och trender på sociala medier. Vi har ju inte riktigt vetat, är det bara en trend som det talas om, eller finns det här på riktigt?
Vilken trend är det då alltså?
Ja, att verkligen använda UV-index till exempel, som är ett verktyg för att se när solen är som starkast och är då till för att skydda sig. Att använda det istället för att gå ut när solen är som starkast för att få så mycket solexponering som möjligt. Men då såg man också i enkäter att det här är ingenting som det bara pratas om, utan det finns det här att, att unga människor, de använder det på detta sättet för att maxa UV-exponeringen.
Mm. Så det både går lite åt rätt håll och åt fel håll samtidigt?
Precis, om man tittar just på de yngre, att det är ju där som den här oroande trenden som vi ser nu, och det är ju extra allvarligt eftersom vi vet att just mycket UV-exponering är farligare när man är yngre.
Vi pratar om trendbrott. Du följer ju också trender, Susanne Ljung, men kanske andra trender. Men det här med att sola och bli brun mer historiskt, den trenden vet jag att du har koll på. När började det bli ett ideal och hur var det innan dess?
Ja, alltså modemässigt så började det här för ganska exakt 100 år sedan, i och med att franska rivieran blev trendigt, att man åkte dit även på sommaren och umgicks och lekte och spelade spel på stranden. Och det går faktiskt att pinpointa det här till ett amerikanskt par, Sarah Gell Murphy, som byggde sig en jättestor villa, de var stenrika, och dit kom Picasso, Hemingway, Coco Chanel, och de var väldigt trendsättande. Och att vara då ute i solen och bli just brun blev då ett kvitto på att man hade tid och möjlighet och råd att vara utomhus. Och det hade också att göra med att modet förändrades, så att det blev mycket lösare och ledigare och sportigare. Och man kan också säga att 1927, det var första gången som franska Vogue hade ett solbadare på omslaget. Så det var verkligen 1927 ungefär, kan man liksom säga, att det var då det small till modemässigt, så här, trendmässigt, att det är flott att ha en solbränna. Ja, som sagt, man behövde inte vara inomhus och slava för pengarna, utan man kunde vara ute och leka och sporta och sola.
Och innan dess så var det...
Ja, men alltså, man också i slutet av 1800-talet så kom det ju så här mer frisk sportarörelse, att det var nyttigt att vara ute i sol. Man insåg ju att det här efter industrialiseringen, att det blev sjuka människor. De